Hej, jag heter Anna Singer och jag är professor i civilrätt, särskilt familjerätt vid Uppsala universitet. I det här avsnittet av Jämställdhetspodden så kommer jag att prata om underhåll till barn. Under senare år så har det med jämna mellanrum kommit rapporter om att barn som bor med ensamstående mammor, de lever i ekonomisk utsatthet. Mammorna har inte tillräckliga inkomster för att kunna ge sina barn goda uppväxtvillkor. När jag hör det här så funderar jag alltid, men var är papporna? De ska ju också hjälpa till att försörja barnen. För när ett barn inte bor med båda sina föräldrar så ska den förälder som barnet inte bor med bidra till barnets kostnader genom att betala underhåll. Och om den föräldern inte heller har ekonomisk förmåga att betala, då träder samhället in genom underhållsstöd från Försäkringskassan, som jag ska återkomma till, och i sista hand genom försörjningsstöd från socialtjänsten. Men huvudregeln är att det är föräldrarna som ska försörja barnet. I Sverige idag har vart fjärde barn, eller nästan en halv miljon barn, föräldrar som är separerade. 35% av dem lever växelvis hos båda sina föräldrar. Och nästan vart annat barn lever med sin mamma. Och vi vet att många barn som bor med en ensamstående mamma, de lever under mycket knappa ekonomiska förhållanden, i ekonomisk utsatthet. Möjligheterna att få underhållsbidrag är därför mycket viktig för de barnen. Man räknar idag med att drygt 40% av föräldrar som inte lever tillsammans, de reglerar underhållet genom underhållsstöd som betalas ut av Försäkringskassan. De flesta barn som bor växelvis finns inte i underhållsstödsystemet eftersom underhållsstöd som huvudregel inte kan utbetalas om man inte bor med bara en förälder. I de fallen så utgår man ifrån att föräldrarna betalar barnets kostnader när man har barnet hos sig. Underhållsstöd regleras i socialförsäkringsbalken och innebär att en förälder som har barnet boende hos sig kan vända sig till Försäkringskassan och får då 1273 kronor i månaden. Försäkringskassan kommer att kräva den andra föräldern, den som inte bor med barnet, på återbetalning av underhållsstödet. Återbetalningsförmågan beräknas med utgångspunkt i den förälderns taxerade inkomst, alltså inkomsten för 2 år sedan, efter ett grundavdrag. Ju fler barn en återbetalningsskyldig har, desto större del av inkomsten kan tas i anspråk för återbetalning. En förälder med låg inkomst behöver inte alltid återbetala hela det belopp som har utbetalats som underhållsstöd. Som mest får man återbetala hela underhållsstödet, det vill säga 1273 kronor per månad. Om en återbetalningsskyldig förälder inte kan återbetala hela underhållsstödet så får barnet ändå ett fullt underhållsstöd. Mellanskillnaden blir ett rent direkt ekonomiskt stöd till barn med ensamstående förälder. De flesta barn som får underhållsstöd, de får alltså 1273 kronor i månaden. Och det kan man ju tycka är okej. Men i en utredning från 2011 så konstaterar man att drygt 40% av de barn som får underhållsstöd, alltså nästan vartannat barn, de skulle få mer om de istället fick underhållsbidrag enligt föräldrabalken. Och de barn som bor hos föräldrar i den lägsta inkomstklassen, och det är oftast mammorna, de skulle i genomsnitt få cirka 1000 kronor mer i underhållsbidrag än de får med underhållsstöd. Och bland barn som har en boförälder i de 3 lägsta inkomstklasserna, då beräknar man att 90% skulle få mer i underhållsbidrag än i underhållsstöd. Hur kommer det sig då att det är så här? Varför skulle barn få mer i underhållsbidrag än de får i underhållsstöd? Reglerna om föräldrars underhållsskyldighet mot sina barn finns i föräldrabalken. Där är det barnets behov av underhåll som utgör utgångspunkt för reglerna. Hur man ska beräkna barns behov framgår inte av lagen. Istället använder man sig i praktiken av schablonbelopp eller riktlinjer som utarbetades för 35 år sedan av Socialstyrelsen och Konsumentverket. Man räknar helt enkelt ut vad barn i olika åldrar har för behov av till exempel mat och kläder, skor, lek och fritid, telefon och fickpengar. Men det är bara väldigt grundläggande behov som täcks. Det man kom fram till var att för att täcka behoven hos ett barn upp till 6 år så behöver man för ett år ett belopp som motsvarar 60% av prisbasbeloppet som i år är 44 400. Motsvarande belopp för barn upp till 12 år är 80% av prisbasbeloppet och för barn över 13 år fram till dess att de går ut gymnasiet. Det är 95%. Det betyder att normalbehovet för en 10-åring i år anses uppgå till 2960 kronor per månad. Från det får man avräkna barnbidraget som är 1050 kronor. Då återstår det 1910 kronor som föräldrarna tillsammans ska se till att barnet får. Egentligen så är det nog så att det finns anledning att anta att barns behov i realiteten idag är högre än vad det här schablonbeloppet anger. Barn har idag andra behov och intressen och kostnader än till exempel när det gäller mobiltelefoner och dator. Och i de fall barnet bor växelvis hos båda föräldrarna så ökar dessutom kostnaderna ändå mer eftersom många poster behöver dubbleras. Men redan utan hänsyn till att barnets behov förmodligen räknas för lågt så skulle många barn få mer i underhållsbidrag än underhållsstöd. Det finns förstås ingenting som säger att man måste använda de här schablonbeloppen. Om föräldrarna är överens så brukar det inte vara några problem att se till att barnets kostnader täcks. Även om det då skulle innebära att man betalar mer än det här normalbeloppet. Tanken med den här beräkningsmodellen är att den ska vara enkel att tillämpa för föräldrarna och underlätta för dem att komma överens om hur de ska fördela barnets kostnader mellan sig. På Försäkringskassans hemsida kan man räkna fram vad man ska betala i underhållsbidrag. Man utgår då ifrån föräldrarnas inkomst, från den drar man skatt och vardera föräldern får också dra av 10% av basbeloppet per månad för egna behov. Alltså i år 4400 och dessutom vad man betalar i bostadskostnad. Det som återstår är ett överskott som kan tas i anspråk för barnets underhåll. Det betyder att om en av föräldrarna har 80% av föräldrarnas sammanlagda överskott och den andra 20%, då ska föräldern med 80% av överskottet betala 80% av barnets behov och den andra 20%. Om barnet bor hos den förälder som har det minsta överskottet så betalar den andra föräldern ett underhållsbidrag som täcker 80% av barnets behov. Om jag tar mitt tidigare exempel så betyder det att om barnets behov efter avdrag för barnbidrag är 1910 kronor i månaden då ska den förälder som barnet inte bor med betala 1530 kronor i månaden i underhållsbidrag. En förutsättning är förstås att föräldern har så mycket. Det kan ju vara så att föräldrarna samlade överskott 1000 kronor. Och då ska föräldern som har 80% av överskottet betala 800 kronor. Mer kan den ju inte betala. Den förälder som barnet bor med, det vill säga i många fall mamman, hon har underhållsstödet på 1273 kronor till sitt förfogande. Och många gånger så är det nog så att den förälder som barnet bor med är beredd att också ta allt man har tillgängligt för att kunna ge barnet den uppväxt som man vill ge barnet. Och det betyder förstås att mammorna kommer att få det väldigt svårt. Thank you. En förälder som har ett mycket stort överskott kan också åläggas att betala mer, det som kallas för standardtillägg. För barn har faktiskt rätt att leva på samma standard som sina föräldrar. Varför är det då inte fler som betalar underhållsbidrag? Ja, det finns flera förklaringar. En är att man kanske inte alls känner till reglerna i föräldrabalken om underhåll. I många fall är det också så att det är mycket enklare att få utbetalningar från Försäkringskassan än från ett ex som man kanske inte riktigt är sams med längre. Många barn bor också växelvis och då kan man inte få underhåll, eller har i alla fall inte tidigare kunnat få underhåll. Och sen kan det förstås vara så att den som ska betala underhållsbidraget inte vill. Då vill inte boföräldern bråka med den föräldern, för då kan det göra att barnet hamnar i en knepig sits. Om den som inte bor med barnet inte vill betala underhåll, så finns det inte något annat sätt att tvinga fram ett underhåll än genom att vända sig till domstol, till tingsrätten. Och då kommer det att kosta mycket. Att ta hjälp av en jurist kommer att kosta betydligt mer än vad man med de här schablonbeloppen kan få ut som underhållsbidrag. Det betyder att för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att föra talan om underhållsbidrag i domstol, så krävs det att underhållsbidraget fastställs till ett belopp som överstiger underhållsstödets 1273. Och det är inte alltid säkert att den beräkningsmodell som används leder till ett sådant resultat, eftersom barnets behov beräknas som en andel, en procentandel av prisbasbeloppet. Det är bara i de fall där man kan få standardtillägg som det egentligen är någon idé att vända sig till domstol. Nu är det så att för att en person som saknar ekonomiska resurser ska ha möjlighet att få angelägna rättsliga frågor bedömda av domstol, så finns det i vissa fall möjlighet att få hjälp med rättegångskostnaderna via rättshjälpslagen. Men enligt rättshjälpslagen så beviljas inte ärenden som rör underhåll annat än om det finns väldigt särskilda skäl. Och det finns det nästan aldrig. Den bakomliggande tanken med den här begränsningen är att barnet i de flesta fall i alla fall kan få sitt behov av underhåll tillgodosett genom underhållsstödet. Ytterligare en möjlighet att få hjälp med rättegångskostnader ges genom hemförsäkringarnas rättsskydd. Villkoren kan se olika ut beroende på försäkringsbolag. Men ofta är det så att de kostnader för att fastställa underhåll omfattas av skyddet, vilket inte alltid är fallet. Då måste barnet genom sin vårdnadshavare betala en självrisk som för många kan uppgå till belopp som överstiger vad som man eventuellt skulle kunna få som underhållsbidrag, och pengar som man dessutom inte har. Följden är alltså att det är sällan ekonomiskt försvarbart att väcka talan om underhållsbidrag. Det blir istället underhållsstöd som garanterar barnets rätt till försörjning. Underhållsstödet har också blivit normerande för underhållsbidrag. Alltså i de fall där föräldrarna är överens om att den förälder barnet inte bor med ska betala underhållsbidrag, så fastställer man i alla fall underhållsbidraget till 1273 i månaden, trots att barnet enligt föräldrabalkens regler skulle ha rätt till mer. Följden är ju att barn inte får det underhåll som de enligt lagen faktiskt har rätt till. En sista sak som jag tänkte ta upp rör barn som bor växelvis, det vill säga nästan 35% av alla barn vars föräldrar inte lever tillsammans. I de fallen har man länge antagit att man inte kan fastställa underhållsbidrag, eftersom det är den som inte bor med barnet som ska betala. Vid växelvis boende så bor ju barnet hos båda föräldrarna, och då är ingen skyldig att betala underhållsbidrag. och inte heller kan de få underhållsstöd eftersom det bara betalas till den som bor med den ena föräldern. Men det kan ju vara på väg att ändras. Högsta domstolen slog i november förra året fast att om ett barn bor växelvis hos båda sina föräldrar så ska en förälder som har ett större ekonomiskt utrymme än den andra kunna åläggas att betala underhållsbidrag till barnet om barnet inte får det underhåll från föräldern som det har rätt till enligt föräldrabalken. Det betyder att det kan bli möjligt att ålägga en ekonomiskt starkare förälder att bidra till barnets kostnad under den tid som barnet bor hos den andra föräldern. Eftersom avgörandet är relativt nytt vet vi inte riktigt än hur möjligheten har utnyttjats. Men det är ett viktigt avgörande som gör det möjligt att på ett bättre sätt än hittills tillgodose barns behov av försörjning. Men fortfarande återstår en hel del att göra för att säkra barns ekonomiska situation. Och det finns många skäl att se över hur barns rätt till försörjning när föräldrarna inte lever tillsammans ska kunna tillgodoses på ett bättre sätt än idag. Och ett första steg är väl faktiskt att följa lagen som vi har.
Jämställdhetspodden produceras av Anton Kantor, Julia Burman, Hedvig af Sandeberg, Sara Götesson och Shahrzad Faseli. Vi läser juridik vid Uppsala universitet och har startat den här podcasten som ett ideellt projekt vid sidan av studierna.